10:12 heter programmet, jag heter Roger Andersson och ni lyssnar ju på den här eminenta radiostationen som heter Radio Falköping 90,8 MHz eller fnf.nu. Och på tal om våran hemsida webben så finns det en musiktidning som heter Gaffa. Som man kan gå in och kika på, väldigt, väldigt bra musiktidning så här på nätet. Och en av dem som är involverad i den här tidningen heter Per Lundberg. Som är här ifrån Falköping, eller bor här i Falköping. Och du är inte hemma Per nu, utan nu sitter du här i studion.
Nu sitter jag i studion.
Ja, det gör du.
Ja.
Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Och med den inledningen så tänkte jag vi ska delvis då prata om Gaffa såklart.
Mm.
Musiktidningen på nätet. Men även lite om dig som person och hur du hamnar där du hamnar och så vidare. Lite grann porträtt kan vi säga.
Mm.
Var ska vi börja? Ska vi börja med dig som person? Per Lundberg. Vem är Per Lundberg?
Jag är 53 år gammal. Fyller nästa onsdag. Kom ihåg det. Alla. nej, men 53 år. Tvåbarns far. Gift. Dubbelgarage. En bil. Villa i... Bor här i Falköping sedan 2006. Innan dess har jag flängt runt Malmö, Göteborg, Malmö igen, Göteborg. Innan jag hamnade här. Innan dess, ursprungligen så är jag ju uppifrån Kramfors i Ångermanland. Så där, därifrån jag... flyttade 1990 faktiskt ner till Göteborg. Och sen ja, fram och tillbaka under väldigt många år tills jag hamnade här då 2006 i Falköping. Så att det är väl jag.
Det är du och ett litet nötskal. Så här. Mm. Kramfors, Per, tror jag är ett litet oskrivet kapitel för många Falköpingsbor. Berätta lite om Kramfors.
Ja, men alla vet ju, alla kan ju sin Hasse och Tage.
Ja.
Det måste ni ju liksom, det kan ju alla. Med Robert Lind. Robert Lind fanns ju också. Han heter faktiskt, det var ju baserat på en person som heter KG Westerlund.
Ja,
en gube kan man väl kalla honom för. han har faktiskt kvar ett konditori som har blivit K-märkt. Västerlunds konditori som finns kvar än idag ligger vid ena foten av gamla Sandöbron. Lite kvar där. Ja, men Kramfors, ja.
Är det Kramfors är känt för? Hasse och Tage?
Nej. Det är det väl inte. Alltså det som vi, det är mest känt för, det är väl kanske Ådalen 31. Det är ju, och det är konstigt alltså så här efter så många år att man, i alla fall då i min generation, jag vet ju inte hur det är liksom för de yngre så att säga, men i vår generation, så det hänger kvar det där.
Ådalen 31.
Ja, det gör det faktiskt. På något sätt så hänger det kvar. Alla, eller många har någonting att säga om det liksom. Många kände någon som var med gick med i demonstrationståget så att det liksom, det är påtagligt.
Ja. Jag tror inte vi behöver gå närmare in. Nej. På vad Ådalen 31 är, för att de flesta som lyssnar vet vad det handlar om så att säga.
Ja.
Så väldigt otäck historia.
Ja, men det är det. Det är en väldigt intressant del i den svenska historien också, för att det är ju inte bara det att det är liksom det är en strejk och det är ett demonstrationståg och det händer väldigt mycket i Sverige just under den tidpunkten där så. Så att man rekommenderar någonting om man ska liksom, man vill läsa liksom mer, så ska man läsa Birger Normans Ådalen 31, den boken. Den är ganska så här nyktert beskrivet.
På det sättet. Betraktande.
Ja, men det är lite, nyktert beskrivet så liksom, så att det inte är, ja, militären är svin typ. Ja. Det är inte, liksom, det är inte bara den biten.
Inte svartvitt,
utan det är... Så att säga. Men sen, ja, vad är vi mer kända för? Nej, det är väl det.
Musiklivet är...
I Kramfors?
Ja, hur ser det ut?
Nu för tiden?
Ja.
Nej, jag vet jag inte om det är så... Om det är så mycket... det finns ju en del band därifrån, det gör det ju. Men inte som är verksamma där i stan, så att säga.
Nej.
Det är det ju inte. Mm. Men jag vet ju själv att jag var ju med och startade... Jag var ju med och startade en musikförening som vi drev under några år där. Mm. Vi fick tillgång till ett spelställe mitt inne i stan. En gammal träkyrka som heter Babelsberg. Fantastiskt fin. Sån här, jag vet inte, god templar.
Ja, just det.
Ja, jättefin så liksom.
Mm.
Där vi, med våra musikförening, så att vi liksom började boka lite artister. Allt från, ja men de artister som var där slutet på 80-talet. Så liksom. Mm. Så här. Som man räknar upp här. Jakob Hellman kommer ihåg. Och så vidare. Men sen då när vi flyttade då. Och det var ju väldigt bra faktiskt. För att när vi flyttade, när jag och mitt gäng, nu gjorde jag sånt där inom citationstecken med mina fingrar. När vi flyttade, då var det faktiskt då kom det en annan, nästa generation, och tog över. Och då, det var ju liksom, och de fick det ju verkligen att blomma.
Okay.
För att de hamnade liksom, i början på 90-talet så alltså det small ju till bara liksom med musiken då liksom, alltså punk, den nya punkscenen som kom då med svensk punk och Dias Alma, Kärta 77 och liksom alla sådana där, den typen av artister. Så de hade ju heydays alltså verkligen, de som tog över efter oss. Så att, det levde väl ett tag tills de då blev gamla och drog.
Och då försvann det?
Ja, då försvann det, tyvärr. Så att nu vet jag inte om det är så himla mycket just där faktiskt. Det finns, men inte i den utsträckningen.
Ligger i vilande lite grann kanske?
Ja, i träda.
I träda,
som man säger på, enligt bondepraktikan.
Ja, men sen, det var ju inte bara musik. För alltså, du har ju många strängar på din lyra, har jag förstått, Per. Det är ju även sport, givetvis, som du är intresserad av.
Mm.
Och sedermera så hamnar du ju och jobbar inom sportradion. Kan man säga det? Eller hade du praktik? Eller vad säger man? Du var där i alla fall. Och
jag var där. Jag gjorde lite... Jag gick min journalistutbildning i Göteborg då. Ute i Kungälv egentligen. Nordiska folkhögskolan. Så skulle man göra sin praktik. Och då ville jag väldigt gärna vara på Radiosporten. Vilket jag då fick. Min mentor Peter Gylander. Om du hör det här, Peter. Hej, hej. Han var min handledare. Eller vad man ska kalla det för. Och det var väldigt, väldigt lärorikt att vara... Vara i den miljön, tycker jag. Göra reportage, intervjuer då med olika idrottsutövare. Men även jag var med på någon allsvensk premiär och jag fick sitta med han som var programledare, vad heter han då? Daniel någonting. Men han som var bisittare, expertkommentator, Ralf Edström. Otroligt stort alltså.
Uh-huh.
Alltså Ralf, han snusade alltså samtidigt ur tre dosor. Han var som en
stor,
du vet, de sådär trick, du vet, när man lägger en ärta under någonting så här. Lite så här. Ja, men Ralf var ju otroligt fantastiskt ödmjuk person alltså.
Uh-huh.
Jättetrevlig. Mm. Där kan man verkligen säga, när vi satt och tittade, jag tror så här, Häcken, IFK Göteborg, så här, regnigt, Rambergsvallen, så här, egentligen ganska tråkigt så sätt. Men Ralfs öga, hans blick för spelet, så här, ja, jag är offside. Nej, det var inte, då var det inte blåst. Så här, två, och så går det liksom någon sekund. Så här, mycket riktigt så blir det. Han har en sån otrolig blick för spelet. Så där ser man ju liksom skillnad på våra, man säger, med dagens expertkommentatorer. De är ju mer fanboys och fangirls. Medan då, som jag tycker Ralf, han är ju expert på ämnet, så att säga. Det var kul, det var stort. Ja.
Hur hamnar du i musikvärlden då, Per?
Ja, men det var väl lite så... Det var väl lite det här med... Ja, men från... Ja, men med musikförening och liksom att man började liksom arrangera saker och arrangera konserter och grejer så. Mm. Så spelar man ju lite själv också. Mm. Höll på så att det var väl på den vägen helt enkelt. Man hamnade i där.
Var det i Göteborg? Bodde du i Göteborg när det liksom...
Nej, men det var väl i Kramfors
det... Det var där, ja.
Ja, men den. Det fortsatte ju när jag flyttade till Göteborg då.
Ja, för det är ju lite en annan musikscen där kanske.
Ja, herregud. Ja, herregud, det var det ju. Det var kanske en av anledningarna till att man flyttade faktiskt. För att, ja, dels så kände vi mer folk i Göteborg än i Stockholm också. Det var att man valde mellan Stockholm och Göteborg. Ja. För det var inte så här frågan om vi ska flytta, utan det bara var vart.
Var, ja.
Vart ska man ta vägen? Ja. Så. Ja. Så att, ja, det var Göteborg.
Det var det. Mm. Ska vi då gå in på ämnet Gaffa här då, den här musiktidningen?
Mm. Kan vi göra.
När och var och hur hamnade du där?
Jag hamnade där slutet på 2009, början 2010, då jag... så här, 1995 så startade jag en musiktidning i Göteborg med The Groove.
Det vet jag.
Ja.
Men
jag var med och startade den. Och den drev jag och min kollega Gary från 95 till 2009. Och det gick jättebra. Mm. Det var... Och därför jag fick hoppa av skolan. För att jag inte hade tid att gå i skolan. Jag var tvungen att jobba med den. Men så här är det ju att Europas, för nu får man kalla det för, alltså Europas media vattenpöl. Vad kallar det för det?
Ja, ja.
Ankdamm eller? Europas musikmedia ankdamm kan vi kalla det. Det är ju inte stor. Till slut så träffar man ju massa folk. Eftersom du, ja, man rör på sig och man pratar med folk. Man träffar de som gör tidningar nere i Tyskland, du träffar de som gör tidningar i England och du träffar de som gör liknande saker i Danmark. Mm. Och det var på så sätt som jag lärde känna Agaffa då. Och vi blev, ja, bra kompisar. Mm. Ganska, eller ja, tidigt. Och såg väl att... Det här har min nuvarande chef då, så han har berättat det här i efterhand. Ja, från början så ville jag krossa er.
Ni var konkurrent.
Ja, men ni var en alldeles för farlig konkurrent, så. Men vi var ju i Sverige och ni i Danmark, så. Ja, men bla bla bla. Ja, i alla fall. Men vi lärde känna varann och vi började prata ganska tidigt också på om man skulle göra någon form av samarbeten ihop, så att säga. Oavsett om man då kallar det för att man byter redaktionellt. Mm. Eller om man har mer affärsmässigt samarbete. Alltså. Ja, som sagt, sälja reklam helt enkelt. Ja, för det är så det är så Gaffa är finansierad. Vi är reklamfinansierade. Mm. Och det var även Groove också. Vi hade liksom inga pressstöd eller liksom som
skit till pengar.
Nej, precis. Mm. Så att vi var ju helt reklamfinansierade. Så att det var ju det vi
gick runt på. Och lite mer ändå, i och med att det gick så pass bra. Så var det mer,
ja, nej, men det gick ju. Jo, men herregud. Det gick... Det var lätt. Och, eller lätt var det väl inte, men det gick bra. Och, det gick bra att sälja reklam, kan jag säga, på den tiden. Och det här liksom är lite mer, du vet, i när internet...
Internetet
gjorde sin marscherade in där med stöveltramp, kallar det för.
Krossade alla annan.
Då var alltså vi Groove, när vi startade 95, då hade vi en hemsida med världens längsta URL-adress, du vet, så här med, ja, det var så långt så att, ja, jag kan inte ens, här, magasin, underscore, bara, massa konstiga tecken, men
slash,
vi hade, ja, men precis, så här, men vi hade den i varje fall, så att vi liksom, vi var väl inte i framkant, ska jag inte säga, men
var med på tåget.
Vi var med på tåget. Vi satt kanske i andra klass.
Men ja, från att flytta sig från andra klass ut på gatan så att säga. För jag minns att när man var nere i Göteborg så, och sprang kring bland de olika skivaffärerna där. Mm. För det gjorde man ju som Farsöpingsbo. Mm. Så vet jag att på vissa ställen så fanns det folk som sålde. Inte på gatan kanske, men i musikaffärerna så fanns det folk med de här och som stod där och sålde där och på plats.
Jaha, så där.
Minns jag.
Ja. Ja. Men vi hade ju alltså vi och det gör vi ju fortfarande. Vi är ju inte liksom en Göteborgs tidning så, utan vi är ju en svensk tidning så alltså, vi råkar bara ha vårt kontor i Göteborg så att säga. Mm. Mm. Så att vi är ju riks och på den tiden då också. Så nu ska jag inte liksom bli nostalgisk så, men det var ju alltså i mitten på i början och mitten på 2000-talet så fanns det ju väldigt många skivbutiker fortfarande. Där låg ju, om du tar en gågata i vilken, ja men ja, Linköping, Göteborg,
Malmö,
Lund, alltså sådär. Alltså och då låg ju skivbutikerna på de adresserna, A-läge så att säga. Då låg ju de på gågatan där liksom. Medan det nu idag på den adressen så ligger ja, Lloyds apotek eller ja, ställen där inte naturligt att du liksom har en gratis musiktidning så att säga. Mm. Men vi hade upplaga på, var det 50 000 ex tror jag, på med Groove då, och då hade vi ett stort samarbete med Åhléns. Det ska man minnas att Åhléns var den största utav alla skivbutiker. För de hade tror jag 70, ja nu ska jag komma ihåg. Hade de 73 eller 74 Åhléns butiker runt om i Sverige så att säga. Oj. Alltså alla de varuhusen hade ju liksom en skivavdelning. Mm. Och dit levererade vi. Så jag tror vi skickade lite så här pallvis med tidningar till deras huvudlager i Jordbro varje månad så att säga. Så att men det var en så här lite
en kul tid.
Ja, det var kul. Mm. Det var det. Herregud.
Ha? Ja, Per, vi pratade tidigare om Groove och Gaffa och så vidare, de här två tidningar som nästan var konkurrenter när du hamnade. Mm. Du bytte helt enkelt från Groove till Gaffa.
Ja.
Vad sa de på Groove då när du bestämde att nej, men jag hoppar över till Gaffa? Blir det...
Ja, men det var väl inte så många som blev arga eftersom det var jag som var Groove.
Det var inte så mycket att säga helt enkelt.
Ja, det var jobbigt om jag hade sagt det till mig själv. Då hade jag kanske skrivit in mig någonstans där. Ja, nej, men det var väl, alltså, vi hade då kört det från 95 och då kom, och vi hade som sagt, vi hade pratat med Gaffa under många år om att vi liksom skulle göra någon form av samarbete i någon form av samarbete. Men det liksom blev aldrig av så. Och då 2009 så sa vi det, jag och min kollega, eller han var väl han som sa att ja, men om det inte händer någonting med Gaffa nu i år, då vill jag hoppa av. Så ja, men fine, jag kan inte göra det här själv heller, för att jag behöver ha, för att jag, han var så bra på siffror. Han var jättebra.
Okay.
På det. Det är inte jag. Jag är inte så bra på siffror. Så att, ja, men då lägger vi ner om det inte liksom blir någonting så. Och då blev det så vi fick lägga ner det. Men ja, två dagar senare så ringde Gaffa och frågade om jag ville starta Gaffa Sverige.
Då ordnade det sig så.
Ja, det gjorde det.
Och där kommer du in i en period då, tänker jag, när du jobbar som reporter.
Ja,
eller vad säger man, som nej, journalist eller som, nej. Var var du då i hierarkin så att säga, Gaffa-hierarkin? Eller hur gör man, rättare sagt, för att omformulera frågan när man startar upp ett?
Ja, men man får gå in och man får gå in och titta på budgetar, my favorite.
Ja, men där har vi ju siffrorna där. Ja, trevligt, ja.
Titta på budgetar, anställa redaktörer. Mm. Och hålla på med skattemyndigheten och med PRV, alltså patent- och registreringsverket, och man får prata med advokatfirmor. Ja, ja, men du vet, alltså det var
okay.
Osexigt. kan jag säga. Men jag gick ju in som, det så fint heter då på dansk, direktör. Direktör för det hela då. Men då är jag även med ansvar för ja, försäljning och finansiering helt enkelt.
Men vad fick du för hjälp från Danmark då?
Masser. Ja, herregud. Mm. Ja, ja, men visst. Massa hjälp. Men det är ju det att när du inte är alltså du måste ju vara, man måste vara svensk medborgare för att liksom kunna ha ett bank-ID till exempel. Så där kan ju inte de, nej, de kan ju inte sitta. Men jag har fått det var ju jättemycket hjälp. Alltså herregud, de har ju gjort det, alltså Gaffa startade 1983 i Danmark. Så där, ja, men de hade mycket, väldigt mycket verktyg i sin verktygslåda kan jag säga. Mm. Väldigt användbara också.
Och du gick in i det här med väldigt mycket kontakter i och med att du hade byggt upp det här givetvis.
Absolut.
Vilket du såklart hade användning för framåt sen.
Men fortsatt.
Men hur såg det ut sen då lite kort? När du hade byggt upp det här och fått in alla de här personerna som var viktiga och knutit ihop med Gaffa Sverige och så vidare. Vad är nästa steg då i det läget? Eller vad var nästa steg i det läget?
I början på 2010 så var det först att starta igång sajten då. Alltså gaffa.se. Och sen någon månad senare så även då vårt fysiska magasin.
Och det fysiska, nu har vi ju nästan bara pratat om det digitala, men det fysiska magasinet då? Mm. Hur stor upplaga är?
Nu, ja. 25 000 ex per månad. Ja. Nu under det här vad ska vi kalla det för, det här året egentligen, 2020. Ja, vi har fått ställa in ett nummer i år. Och det var vår festivalspecial. Ja, det gick inte att göra helt först enkelt. Så att det är väl det ena. Men vi har 12 nummer per år. Och 25 000 i upplaga per nummer. Och som sagt finns över hela landet. Men fokus är ju Stockholm, Göteborg, Malmö. Där vi har liksom våra egna distributörer. I övriga landet så är det väl till 95% Postnord som sköter leverans. Inget ont om dem. Absolut inte. Samhällets ryggrad. Brevbärarna.
Men du pratade om det. De stora städerna har ju den mesta så att säga. Det är Malmö, Göteborg, Stockholm. Men ute på landsbygden, om vi just vad det gäller att rapportera ifrån musiklivet i de små orterna, hur ser det ut då? I en liten stad som Falköping till exempel, kan du ha med sånt i Gaffa? Eller är det inte så intressant att ha med något?
Ja, men det får inte bli för lokalt heller. Jag vet ju att vi har ju skrivit om vad heter han då? Marcus Wilsons musik tror jag.
Ja, just det.
Det tror jag vi har gjort. Ja, men det får ju ha liksom en riksangelägenhet. Och då spelar det ju ingen roll vart du om du är från Trävattna på att säga liksom. Eller om du är från Södermalm. Vi har ju skribenter, fotografer har vi ju över hela landet. Alltså vi har någon i Skellefteå faktiskt. Och liksom hela vägen ner då, liksom över landet så. Mm.
Gör du någonting sånt numera eller?
Skriver?
Ja.
Nej.
Du har inget sånt nu. Utan nu sitter du på kontor.
Ja.
Oftast hemma då.
Ja, nu ja. Ja. Får ont i ryggen.
Du får det. Ja. Är du strukturerad, Per, när du sitter hemma och jobbar?
Ja, men det tycker jag. Jag kan säga, alltså för många år sedan, innan jag flyttade hit till Falköping. Och då bodde jag i Malmö. Och jobbade med den andra tiden, med Groove då. Mm. Och då jobbar jag hemifrån. Och var jag inte strukturerad. Och gud vad ostrukturerad alltså. Alltså jag kunde ju bara, du vet. Man satt där och skulle börja jobba så. Ja, just ja, tvätten.
Ja, just det. Jag måste göra mat. Bara,
ja, men precis. Ja. Men nu klarar, alltså, men nu, det har väl med mognad att göra också i och för sig, men nu klarar jag av det här hemma, för nu, ja, min fru kanske säger emot mig här nu, men alltså tvättkorgen är ju oftast tom och middagen står oftast på bordet när du kommer hem. Så att jag tycker att jag är bättre strukturerad nu.
Det här har du en sån här grej som du kanske får, det kanske blir en liten sån här diskussion sen om, mm. om det ämnet. Mm. Kan det bli så?
Nej, hon har inget att komma med.
Nej.
Så det är fakta.
Ja, det är bra, Per. Det är bra, Per. Ja, det är ordning och reda.
Nej, men det är klart att menyn och så. Jag har ju gjort veckomenyn liksom. Oj. Ja. Den gör jag på söndag eller måndag morgon.
Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Ja, det är speciella tider vi lever i nu.
Ja, verkligen.
Man får anpassa sig verkligen, efter alltså. Som det är. Men jag tycker att, jag tänker att du sköter det ganska bra. Och du åker ner till Göteborg, hur ofta då?
Ja, men om vi nu inte säger att det hade varit en pandemi. Om vi kan låtsas att det inte hade varit en pandemi. Mm. Då åker jag ju varje dag till Göteborg. Ja.
Så är tanken. Eller så gör du.
Ja, men så gör jag. Mm. Jag tror att Västtrafik har ett avtryck av min rygg. För de ska göra ett säte faktiskt som är...
Gjuta av det.
Ja. Ja, men verkligen.
Här satt han.
SJ och Västtrafik har det. Nej, men jag åker ju varje dag som... Ja. Men som sagt, allting... I och med det som... Ja, från och med mars då i år så att säga. Allting... hamnar ju på sin spets så att säga. Mm. Ska vi ha kvar då vårt kontor inne i centrala Göteborg som står och tickar hyrespengar, för att ingen utav oss, alltså vi är tre fastanställda på Gaffa i Sverige. En redaktör, nej, tre och en halv är vi. En och en halv redaktör. Mm. Och så är det jag och en till som på säljbiten så att säga. Mm. Ska vi, alltså är det legitimt liksom att ha kvar det här
kontoret
liksom på den platsen så att säga? Det är, ja.
Det kan jag tänka mig att det är många som har.
Ja, det tror jag, det är ju inte vi ensamma om såklart, som men, tittar på.
För idag så är det ju, många kan jobba hemifrån.
Mm.
Och det funkar liksom.
Mm.
Och det kanske vi får se mer av även efter den här pandemin.
Ja, det tror jag säkert. Alltså. Det tror jag säkert. Det är ut till... Ja, men de där cityadresserna kanske inte blir så... De är inte så attraktiva längre. Mm. Behöver inte ha det.
Nej.
Jag vet.
Om vi ska prata då så här avslutningsvis nu då, så tänkte jag höra med dig, för du har gjort herrans många intervjuer och inslag och så, reportage och så vidare. Jag håller på så. Något speciellt moment, någon speciell intervju som du minns så här idag?
Ja, nej, men ja, men Dave Grohl, Foo Fighters, är ju speciellt. Otroligt trevlig. Du vet, om man ska, om du ser framför dig så här sinnebild, alltså liksom bilden utav den trevliga amerikanen. Du vet hur de kan vara så här, med så här, varma och så här. Där har du honom. Där är det Dave Grohl. Jag vet inte om det är, jag tror det är inte spelat. Det är inte,
han är alltså.
Det är alltså, han är liksom så här bara
Junin varm.
Kom hem och sätt dig bara liksom. Jag gör kaffe nu. Och så sitter vi och pratar om vädret bara liksom så. Jättetrevligt. Ja. Sen mer då. Ja, men jag gjorde ju en rolig grej när jag gjorde min praktik då på Radiosporten. Så gjorde jag ju en intervju med han, med trestegshopparen Christian Olsson. Och det här var då inför, det måste jag vara, vad sa han, 99 var det här tror jag. Och då var det ju, och då skulle han kvala in till OS, var det Aten 2000?
Ja, jag vill nog minnas det.
Ja. Och då skulle han kvala in dit, och då höll han även på med, inte bara tre steg, han höll på med höjdhopp också. Så. Och då var jag, besökte han i hans tränings, ja, där han tränade, Frölunda Borg. Som ligger, ja, du vet, nere i Göteborg så. Och det var väldigt, väldigt roligt. Så han beskrev då, och det var, jag kommer ihåg att det gick liksom, och nu är vi återigen i radio här, och han skulle beskriva hur långt han var för att kunna kvala in till OS-kvalhöjden då, liksom i höjdhopp. Och då bara mätte han upp en tändsticksask så. Så här långt, så här mycket är det ifrån. Så liksom. Det är så här mycket ifrån. Jag ska klara det, så. Men jag minns inte om han gjorde det eller inte. Sen efter. Han var ju ganska bra i tre steg sen.
Ja, så typ. Men du berättade också innan här, vi gick in i sanning här, så berättade du om det att du tog ljud både från ribban och från när han landade i mattan. Liksom.
Ja, men visst. Ja. Det var bra. Och så från golvet där han satt i foten. Och
just det, där. Precis instegen där.
Ja, det var ett klipparbete.
Satt du redan med rullband och klippade?
Nej, men du hade ju... Vad jobbar man med då? Jobbar man med datt? Eller vad hade man?
Datt, eller? Det var inte minidiskan och sånt där?
Kanske det var minidisk var det då.
För det just hade det. Du ett tag där, ja.
Just det, minidisk var det. Ja, men bara in i, och så in i datorn och vad det nu hette, de där programmen som man... Ja. Man hade. Men det var kul.
Ja. Vi får se.
Ja, men precis.
Vi får se framöver, kanske vi hör något mer av dig här i Radio Falköping. Vem vet?
Vem vet? Mm. Inte jag. Vem vet inte du? Som Lisa sjunger.
Ja, precis. Mm.
Tack.
Per Lundberg, tack så jättemycket.
Tack själv.